Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
When people are happy with risk and embrace risk, then by definition, prices go high. When the cycle turns down, they generally sell at prices that are far too low.
This is not about getting more information. We live in a world where we have too much data.
I'm happy to report another stable quarter.
Hallå och välkomna tillbaka till Aktiesnack. Det här är en podd som görs i samarbete med Kalkyl. Och vi älskar ju både entreprenörskap och investeringar. Så vem är då bättre än att intervjua en av Sveriges största finansprofiler i form av Peter Benson som är med oss idag? Vi tänker prata lite om Peters bakgrund som entreprenör och också såklart lite om investeringsstrategi och hur han navigerar marknaden. Så varmt välkommen Peter!
Tack så mycket Magnus. Jag blir lite obekväm med de stora orden, men kul att vara här.
Du kan få börja med att berätta lite om dig själv Peter. Och då tänker jag både vem du är som person men också professionellt och investerare.
Ja, nej men om vi kör liksom siffersvängen på den privata sidan så är jag 49 år, ung, gammal och har en fru och tre barn och har ju då jobbat med börs och ekonomimedia i dryga 24 år, 23 år.
Sen 99 såg jag på din LinkedIn-profil.
Stämmer. Ja, men 98 har man räknat sommarjobb och lite sånt där. Jag har haft ett intresse något längre än det. Och sen så har jag med tiden kommit fram till att det här med småföretagande är ett tredje ben som jag tycker är enormt skoj. Och det förenar jag då i affärsvärlden som är småföretag, ekonomimedia och börs.
Vad skulle du säga är de största skillnaderna som hänt i branschen under de här 25 åren du har hållit på med?
Pratar du börsen eller ekonomimediabranschen?
Ja, både och kanske.
Ja, börsen, det blir för stort väl, eller? Jag vet inte. Om jag börjar med ekonomimedia så har väl det gått från att vara en jättekul bransch med massa dynamik och jättebra titlar och alltihopa till att bli en skittråkig bransch med massa krisstämning och alltihopa till att nu bli rätt kul igen. Att det har varit ett stålbad av drivet av, jag menar, digitalisering och saker och ting. Så där. Men det är väl liksom nu tycker jag igenom. Så att välskötta titlar som lite räknar affärsvärlden och även många andra, då är det numera en ganska ljus framtid tycker jag. Att det finns en ny grund att stå på och folk har insett att kvalitet kostar, det är inte gratis och så vidare. Liksom. Tekniken har gjort att det är mycket mer effektivt på ett sätt nu. Och det är ju på ett sätt en tuffare konkurrens för att du har så mycket bra annat material, till exempel poddar som den här eller någon duktig bloggare och såna här saker. Men det finns fortfarande en roll för en titel som Affärsvärlden till exempel.
Vilka typer av informationskällor tittar du mest på? Är det liksom equity research-rapporter? Är det på Twitter? Är det poddar?
Om jag ska erkänna något tråkigt, och det är lika bra att göra det direkt, så är det, jag lägger inte lika mycket tid på börsen som jag skulle vilja. Utan jag är ju ganska mycket småföretagare och driver den här verksamheten Affärsvärlden med då knappa 20 anställda, där jag är chefredaktör. Jag har superduktiga kollegor och sådär, men det blir ändå att det tar ganska mycket tid. Så att jag lägger för lite tid på börsen, men Affärsvärlden, vi har då 5-7 stycken superduktiga analytiker på analysredaktionen. Och om jag talar för oss som en grupp då istället i liksom analyssvängen, för jag tänker att det är det som var din fråga egentligen.
Va? Ja.
Då skulle jag säga att dels är det väldigt mycket med allmänna källor. Alltså man bara fångar upp saker, man läser sociala medier, poddar, allt liksom. Sen så använder vi oss ganska mycket av Factset på redaktionen. Holdings är ett jättebra verktyg. Vi använder väl Börsdata en del också.
Quarter kanske?
Quarter, absolut. Det är inte någonting som vi använder som så att säga, redaktionen använder det inte. Däremot enskilda personer använder det nog väldigt mycket från fall till fall. Jag använder det alldeles för sällan, men regelbundet.
Och kul att höra.
Vad sa du?
Kul att höra.
Kul att höra, ja. Nej, men det är en jättebra tjänst. Ja, ungefär så.
Kan du berätta också lite om...
Och sen så, naturligtvis, en väldigt viktig källa är ju naturligtvis bolagen och bolagens information. Och liksom, delårsrapporter är ju liksom primärmaterialet. Och sen så samtalen med bolagen är ju jätteviktigt. Men det är ju liksom kulmen på ett ganska stort arbete. Och sen så kanske det där samtalet kanske bara är en timme eller någonting sånt där. Men det är ju en viktig källa naturligtvis.
Kanske i synnerhet också på mindre bolag, eller hur?
Ja, ja absolut. Mm. Absolut.
Men kan du berätta, Peter, lite om de olika rollerna du har haft inom finans och vad du då har lärt dig på olika bolag och inom olika roller?
Nej, men jag pluggade ekonomi och halkade in på ekonomijournalistik, så sommarjobbade på DI och fick sen fast jobb där då 99 och hade turen att komma till analysredaktionen, så jag blev väldigt snabbt en sån här åsiktsjournalist som tycker till om saker och ting. Det är en helt sensationellt bra skola i jättemånga olika saker, liksom formera en åsikt, en hypotes, paketerar den som ett case, vilket jag tror har många värden, inte minst för en själv, att man liksom behöver slipa på sin åsikt och tydliggöra den. Så att liksom, krönikör, journalist, den grejen lärde jag mig på DI, tycker jag, rätt bra under ett antal år. Och sen så drev jag tidningen Börsveckan under ett antal år, vilket var liksom mer av samma sak fast ännu mer då fokuserat.
Och det var du grundare till också, va?
Nej, inte alls. Utan det grundades på 80-talet.
Aha, okay.
Från början var det en faxdistribuerad produkt.
All right.
en morgonfax. Och det var ett duktigt gäng, men framförallt förknippas det med en person som heter Björn Davegård. Men som ville avveckla tidningen, inte avveckla den, men han ville avveckla sig själv. Så han sålde den till mig och ett par andra. Och då drev vi den i ett antal år. Och sen så sålde jag den, för då hade jag köpt ut de andra. Då sålde jag till Avanza, som fortfarande äger Börsveckan och driver den på ett bra sätt. Och de var kanske inte jätteintresserade av Börsveckan om sanningen ska fram, utan det de var intresserade av var att vi skulle starta upp Placera. Alltså den då ekonomitidning som ligger liksom inbäddad på banksajten. Och som har ett bredare tilltal och mer gett som ett stöd till Avanzas kunder. Så det gjorde jag under några år. Och sen har jag varit lite investerare, lite konsult. Jobbat åt eller nära lite olika rika personer med stort aktieintresse. Och sen så kom jag tillbaka till ekonomimedia. För jag insåg att jag ville driva någonting eget. Alltså en verksamhet. Inte bara liksom pyssla med investeringar och, eller konsulting. Och då startade jag och Svenska Dagbladet något som heter SvD Börs Plus. Som efter, för att göra en lång historia någorlunda kortare, så har den blivit till Affärsvärlden sedan 3 år tillbaka. Så vårt fokus på Affärsvärlden är ju ganska mycket aktieanalysen. Och vi beskriver det som att du, alltså läsaren, tjänar på bättre analys. Och man behöver inte tro att vi har rätt i alla lägen, utan man ska i första hand förstå värdet av att ha en, inom situationstecken, samtalspartner. Och en analys eller en analysredaktion kan fungera som det. Någon som också har tittat på det här caset. Någon som har en åsikt som man kan själv ta ställning till då. Hur man vill förhålla sig till. Litar man mycket, lite eller mittemellan eller inte alls på det här. Och det kan variera från fall till fall. Det är oerhört liksom tidsbesparande om inte annat. Mm. Att ha hjälp av exempelvis då Affärsvärlden. Som vi hinner ju kanske plöja liksom 1000 bolag på ett år. Och det kanske blir 500 analyser. Och det är ju en tidsbesparing som heter duga, för det hinner man ju inte själv.
Men affärsmodellen då, det är alltså att ni bara tar betalt från läsare?
Ja, det är det absolut viktigaste. Och både den finaste och viktigaste och största intäktskällan är prenumerationer. Så det är 60-70%. Sen har vi annonser och vi har lite så här kommersiella samarbeten och så. Men den prenumeranten är vår viktigaste intressent.
Precis, som man kan säga så att den stora skillnaden mot Equity Research blir att ni tar betalt från läsaren medan Equity Research tar betalt från bolagen på sell side.
Ja, exakt. Alltså, alla affärsmodeller har ju liksom för- och nackdelar, och jag moraliserar inte över uppdragsanalys eller bankanalys eller något sånt där, men det är ju som du säger att då är det bolagen som betalar, eller så är det lite oklart vem som betalar. Här är det väldigt tydligt att det är prenumeranten som betalar, och det kan också bli fel, så att säga.
Vad skulle du säga att fördelarna då?
Fördelen med vår modell? Mm. Nej, men det är tydligt vem som är uppdragsgivaren. Att vi betjänar prenumeranten. Vi betjänar inte korpgänget eller någon hedgefond som är en annan kundkategori. Utan vi har bara en kundkategori, och det är prenumeranten, och det är den vi betjänar. Medan en investmentbank har ju liksom IPO-affären, M&A-affären, hedgefondaffären, traditionell inst, private banking, och de är liksom lite olika, de får olika saker också, det är svårt att veta liksom.
Och lite incitament att de påverkar varandra.
Oh ja, jag menar Är det upphandling på ett stort lånepaket så kommer ju det bli känt kanske för aktieanalytiken. Och sådär. Alltså, och så här, jag vill inte prata ner andra affärsmodeller. Jag säger bara att alla har sina för- och nackdelar. Och jag tycker att så som branschen, finansbranschen utvecklas så är det ju färre och färre aktörer som kör vår modell. Alltså där det är väldigt tydligt vem som är kunden.
Har du jobbat som analytiker någon gång?
Inte traditionell analytiker. Jag jobbade på Traction investmentbolaget under ett par år och då var jag någon slags analytiker. Men vi var bara tre pers. Det var liksom vd Petter och jag och pappa Bengt ungefär.
Vad skulle du säga är de största skillnaderna på att vara analytiker och att vara reporter?
Om du menar reporter som att du är... skriver analyser för ett mediehus.
Ja.
Det kallar inte vi för reporter utan vi kallar det för analytiker för att krångla till det då. Men så den stora skillnaden jämfört med liksom den liksom schablonen av en mäklaranalytiker, alltså mäklarfirma eller investmentbanksanalytiker, schablonen av den är att den är ganska mycket av en specialist och kanske har 10 bolag man följer och kanske inom en sektor. Och då blir man ju rätt duktig på dem. Medan vi är ju generalister. Och det har ju stora svagheter, att vi blir inte lika mycket expert på någonting. Men det generalistiska har ju, tycker jag också, enorma fördelar. Dels att man korsbefruktar mellan saker och ting och man sitter inte och snöar in i sin egen lilla bubbla. Och sen så har du den stora fördelen att för, 60-80% av alla börsbolag så finns ju inte alternativet att ha 5 duktiga instanalytiker. Utan alternativet är ingen analys eller några generalister. Så på microcap och smallcap så är det ju då är det ju ganska mycket generalistanalys som står till buds. Och en annan grej med det då är ju såklart att vi har ju jätteduktiga medarbetare som kan vissa bolag eller många bolag jättebra skulle jag säga efter många många år. Men plockar man upp ett nytt bolag och ska skriva om det för första gången, då kanske vi bara lägger ett par dagars jobb på det. Och då blir ju resultatet därefter. Jag skulle säga att resultatet blir ju klart bättre än vad 90-95% av våra läsare skulle klara på någorlunda. Alltså de skulle inte lägga den tiden och då så vi kan serva dem ändå. Men det blir ju inte bättre än en branschanalytiker som hållit på med det här bolaget i flera år. Liksom.
Om vi tänker lite mer på din generella investeringsstil. Har du någon förebild där som du tagit efter mycket när du själv investerar och liknande?
Alltså det finns ju jättemånga personer som man beundrar jättemycket, men antingen så kan man känna att de är för annorlunda mot en själv. Alltså det är inte realistiskt att tro att man kan tillägna sig de styrkorna. Men om vi pratar lite sådana här liksom kändisar, typ författare eller investerare eller något sånt där, då tycker jag Howard Marks är en jättebra.
Vad är det du gillar med Marks?
Ja, men jag gillar att han är fundamentalist i grunden. Det är liksom fundamental analys. Och liksom köpa billigt och sälja dyrt. Liksom det är hans bas. Men sen så inkorporerar han i den här, det mest kända i den här The Most Important Thing. Och hans återkommande investerarbrev. Han bejakar allt det andra också. Psykologin, momentum, marknaden. Medan många av de här, det kan vara Buffett eller Benjamin Graham. Eller många sådana här value-människor. De blir för smala tycker jag. De skärmar av från allt annat och tänker att det är bara value som spelar roll. Utan jag tycker att han är lite mer ekumenisk så att säga. Att han accepterar andra trosatser och förstår att det finns något intressant i de andra religionerna. Det är inte bara min lilla värdereligion som gäller.
Det är kanske lite för att koppla tillbaka till det här med analytiker på tidningen för att med på investmentbank. Att det är lite mer generalistisk synvinkel på det.
Ja, kanske. När jag är generalist då tänker jag mer på branscher. Det jag tycker Marx lär ut, åtminstone det som jag har tagit med mig, det är det här att visst, du kan ha en fundamental investeringsstrategi, men du bör också tänka på de här sakerna. Mm. Liksom psykologin, momentum, marknad, makro, allt det här ska du tänka på också.
Är det någon i Sveriges finansbransch som har influerat dig?
Det finns ju många som jag tycker verkar så här otroligt duktiga. Sen så... En av mina bästa kompisar är Jens Barnevik som jag pratar med väldigt mycket. Och det är jättekul att höra för han pratar ju då om emerging markets och småbolag i liksom särskilt Asien kanske. Och oerhört lärorikt och kul. Simon Blecker pratar jag mycket med. Han är också väldigt olik mig i liksom hur han tar sig an marknaden tror jag. Men det är också lärorikt.
Carnegie på Sverigefonden.
Ja, exakt. Mm. Staffan Persson har haft väldigt mycket att göra med genom åren till och från. Inte alltid, men vissa perioder. Och han är också, har också varit en person som jag har lärt mig mycket av. Men det finns många liksom.
Mm. Så om vi går in lite på affärsvärlden, så berätta mer om din roll och vad du gör då som chefsredaktör på affärsvärlden.
Jag är chefredaktör och har lyckats jättebra med ett par saker. Det viktigaste är att jag har några bra kollegor som gör mycket av det liksom dagliga jobbet kring vad ska vi skriva om idag, vem ska göra det och hur var den texten och sådär. För det är liksom det viktigaste. Men det jag lägger mycket tid på är dels organisation, alltså människor, och det tar mycket tid liksom.
Hur många anställda är ni nu?
Ja, men vi är 18 tror jag. Vi håller på att anställa nu, men det är någon kanske slutar och lite sådär. Men säg 20. Så det lägger jag ska inte säga för mycket tid, för det är så pass viktigt, men jag lägger mycket tid på det. Och sen så mycket på liksom affärsutveckling. Liksom, vad ska vi göra härnäst? Vad ska vi satsa på? Ska vi ha någon ny produkt? Och det går ihop med det redaktionella, och det redaktionella är då så här, vad ska vi skriva om? Ska vi skriva mer om fastigheter eller mer om politik eller mer om makro eller mer om någonting annat? Så där. Och det där är ju en evigt pågående diskussion som vi lägger jättemycket energi på. Sen försöker jag lägga en hel del tid på börsinvesteringar, men det går ganska dåligt om man ska vara helt ärlig. Så det kanske blir 25-30% av min tid just nu. Sen tycker jag att företagandet, det gör en verkligen till en bättre investerare och vice versa också skulle jag säga.
Precis som Buffett säger.
Ja, men det ligger någonting i. Alltså, det tycker jag verkligen att man, som småföretagare så är man en bättre investerare, och som investerare är man en bättre småföretagare. Ja. Ska jag säga. Sen så skriver jag en krönika i veckan, och den tar en del tid också.
Du har ju varit på börsen ett bra tag nu. Om du skulle ge ett råd till dig själv när du började investera, vad hade det varit?
Jag har ju alltid varit då värdeorienterad, och då har jag följaktligen gått i de här klassiska värdeinvesterarfällorna. Och dels är det helt enkelt att köpa värdefällor. Köpa massa 50-öringar, alltså köpa en kronor för 50 öre, men sen så värderas de aldrig upp. Eller i värsta fall så gröps värdet ur, så att den där en kronan helt plötsligt bara värd 90 öre och värderas till 45. Om ni förstår vad jag menar.
Absolut.
Det har jag gjort ganska många gånger. Att man sitter fast i något innehav som är jättebilligt hela tiden, och i värsta fall så faller det här värdet och därmed även priset. Eller så får man bara vänta ganska många år för att få ut. Och man får aldrig ut en hel krona, utan då kanske man får ut 80 öre då. Och det kanske är bra, men det kanske inte var så bra på 5 år.
The market can stay irrational longer than you can stay solvent.
Ja, exakt. Och det är inte att man blir liksom, det är inte att marknaden tvingar en att ge upp, utan det är bara att det är en ganska, det är inte så väl använd resursanvändning av liksom tid och pengar. Så värdefällor, och omvänt då att hålla vinnare. Det är en annan så här klassisk grej som värdeinvesterare är dåliga på. Att man har någon idé om vad det är värt, och sen så säljer man när det är nästan där. För man hittar något annat som känns billigare. Men man ska hålla vinnarna. Och då menar jag inte vinnare i en slags momentum-grej, utan bolag som är vinnare på sin produktmarknad. Som helt enkelt fortsätter att skapa och bygga värden. Att man ankrar i att jag köpte det för 100, nu kan jag sälja för 200, det är ju kanon. Men jag kanske kan sälja för 400.
Och åtgärden för att inte åka dit på värdefällor, vad tror du det är? Det är att köpa bolag som alltid har bra kvalitet i bolaget och inte bara är billiga, eller hur tänker du då?
Jag har landat i att om jag identifierar att jag gillar management och tror att de är duktiga, de verkar incentiverade och de gör någonting nyttigt och bra för världen, då har jag en helt annan tolerans för att hålla dyra aktier. Då liksom pausar jag och kollar på värdering lite grann. Men jag vill liksom komma in, då ska det kännas lite halvbilligt eller billigt. Mm. Men sen så försöker jag då inte sälja för att det är liksom inom situationstecken lite dyrt. En misstag till, och det är sizing, alltså att köpa lagom mycket i saker och ting. Och mitt problem har ju inte varit att jag köpt för stora poster, utan att jag köpt för små. Att ha med ett bra case så ska man ta i lite liksom.
Våga sajsa på.
Ja, exakt. Så att man inte så här har en jättebra case och så lägger man 3% i det liksom.
Bet big when the odds are in your favor.
Ja, men lite så. Mm.
Och du nämnde värdering där. Hur värderar du bolag? Är det multipel värdering eller DCFR? Väger du in makro?
Vi har ett antal liksom så här halvstora Excel-snurror på affärsvärlden som vi kör ganska mycket. Och då har vi en som är en starkt förenklad DCF, men som jag ändå menar ger liksom 90% av nyttan med en DCF. Så den kör jag ganska mycket faktiskt. Den ger en slags tillyxat kassaflöde. Man kan lätt variera tillväxt och marginaler och skattesatser och räntor och vad som är lagom skuldsättning. Man kan lätt variera med alla de här sakerna. Men man håller inte på att trixa runt med om vacken är liksom 8,7 eller 8,5. Eller det där tramset försvinner liksom. Så det använder jag jättemycket. Sen så blir ju det också att man kör multipel på något sätt som en tumregel. Mm. Ett SaaS-bolag för 10 gånger sales, det är ju jättebilligt. Så kunde man ju säga förut, och man kan till och med fortfarande säga det kanske. Och den kanske du inte kan så att säga härleder ur en DCF eller motsvarande, men jag kan ändå stå för det.
Hur långa brukar DCF-erna vara, och även då när ni estimerar på multiplar framåt i tiden?
Tänker du period?
Ja, exakt. Alltså hur många år framåt i tiden?
Nej, men vi kör en att vi pluggar in rullande 12, som är liksom fakta. Och sen så har vi 3 år fram där vi är lite halvdetaljerade. Och då är vi detaljerade på nivån omsättningsnivå och marginal, men inte mer än så liksom. Och sen så har vi att det klingar av lite mer mekaniskt, men efter en takt som vi kan variera år 4-10. Och sen år 11 så är allt en grå massa.
Och skiljer det sig på hur ni värderar bolag på affärsvärlden och hur du gör det privat?
Affärsvärlden har ju ganska vi har en tydlig liksom struktur hur vi jobbar, men sen så kan ju en enskild analytiker kan ju avvika ganska mycket från det ändå. Så att säga, och säga att det här är ett spännande medtechbolag och det finns så mycket optionalitet i det här, så att det måste ju kunna värderas till liksom gånger, någonting gånger sales.
Men typ, det finns liksom kvalitativa faktorer ibland, kanske till och med att du tycker att ett management är kanon och typ högt insiderägande till exempel.
Det blir mer att det väger jag in som en tolerans för att man kan köpa någonting med en liten uppsida. Ungefär så. Men alltså, jag tycker att det är lite kackig marknad, kackigt management, massa risker, hej och hå. Då vill man ju kunna, så att säga, i Excel vill man ju kunna se en dubbling kanske. Mm. Men alltså, om allting är himla smutt och fint, då kanske man tycker 20% uppsida är ganska bra. För man tänker att det här bolaget bygger värden. De kanske bygger värden på 20% per år, så att jag kommer rida bara den utvecklingen liksom. Och det är ju det man helst vill hitta, de här som växer 15% om året och kanske expanderar marginalen lite grann, och sen så tänker man sig att marknaden kan gilla det här lite mer och mer och mer också. Då kan man ju få liksom 30% aktieavkastning i 10 års tid eller någonting sånt där. Jag ser inte att det har hänt mig jätteofta, men det är det man gärna skulle vilja ha.
Har du någon särskild sektor liknande just nu som du tycker är extra intressant?
Inte som jag kan säga att jag har någon koll på. Däremot så tycker jag att det är lite intressant med råvaror ur någon slags liksom makro, vad som händer med världen liksom.
Vilka råvaror tänker du på då?
Nej, men jag har snöat in lite grann på det här med elektrifieringen som världen tydligen ska jag hålla på med. Att allting ska gå på batterier och el, och då kommer det ju saknas oerhört mycket liksom koppar och litium och nickel och vad det nu är för någonting liksom. Om volymerna behöver liksom 20-dubblas för att den här ekvationen ska gå ihop, så kommer det hända någonting med priset liksom.
Ja,
för du skrev en krönika om den gröna omställningen för ett tag sedan. Mm. Där var väl kontenta nästan att ekvationen knappt går ihop.
Ja, den går inte ihop. Alltså den går inte ihop, utan politikerna har satt sig ner i olika sammanhang och sagt att det här med koldioxid är fruktansvärt, och det är fruktansvärt. Jag ifrågasätter inte liksom klimatproblemen, men de har tittat på problemen och sagt att vi måste lösa det här via elektrifiering, och nu bara beslutar vi att vi ska göra någon omställning här till 2030 eller vad som helst. Och det bara går inte ihop. Det är liksom inte förankrat i en fysisk verklighet att vi kan få fram de här grejerna på den här tiden. Så den här analysen, om vi kallar det för det, är ju inte samma sak som... För många raljerar ju ofta med att alla sådana här peak oil har ju alltid blivit fel. Ja, oljan tar aldrig slut. Så här. Nej, den tar inte slut. Det köper jag. Men det här är ju att man har bestämt sig för att man ska använda någonting 20 gånger mer än vad som finns idag. Vilket inte är samma sak som att man säger att oljan tar slut eller någon mineral tar slut. Utan det är mer att vi har hittat på, utan att kolla efter, så har vi hittat på att vi ska använda 20 gånger mer än vad vi har tillgängligt.
Nej, för det tar väl ungefär 10-15 år att öppna en gruva ändå. Ja. Så att skulle man ha dubbelt så mycket då 2028, om man inte har påbörjat det idag, då blir det väldigt svårt.
Det blir väldigt svårt. Och alla gruvor, de flesta gruvor, de klingar ju av, eller malmhalten går ner, eller liksom... Sen stämmer inte det alltid. Det finns ju massa snack om att olika gruvor som alltid haft 10 års återstående livslängd, och de har hållit på sedan 1700-talet, så man hittar alltid lite mer. Men det är också så att det faktiskt stängs gruvor. Och det görs av en anledning. Och den malm som bryts idag, säg att den är 1% malmhalt, alltså metallhalt, då kanske snittet var 3-5% för några hundra år sedan. Så att liksom, det går ner. Sen tillkommer ju teknik som gör att det blir ändå rationellt att bryta det på lägre mineralhalter. Men det här kan man liksom inte bara så här trolla fram med lite vilja. Det är väl caset.
Har du något särskilt bolag då i den sektorn, eller är det mer att du allmänt tror att sektorn kommer...
Nej, men det här är lite nytt. Jag har ju liksom snöat in på det här de senaste veckorna, och
Jag ska också säga så här, jag tror inte det här med stort T att jag är helt säker på att det kommer hända, men det känns som en rimlig hedge att ha i en portfölj att det här är ett utfall som kan ske. Att en massa råvaror måste upp i pris ganska så mycket liksom. Så att nej, jag har ingen bra sätt att investera i det här än så länge. Jag har inte kommit så långt, men ni kanske har. Har ni något bra?
Det var i så fall du, Magnus.
Jag lyssnade på ett avsnitt som ni hade för några veckor sedan. Då hade ni en gäst som drog offshore, alltså sådana här riggbolag och sånt där.
Ja, det stämmer.
Det var inte riktigt koppar, men det är åtminstone åt råvaruhållet.
Ja. När vi körde avsnittet med Market Makers.
Exakt. Mm. Mm. Nej, men jag håller ju med om den här råvarutrenden mycket. Mm. Sen hoppas jag ju personligen på att det kan bli en liten dipp under recession 2023 och kunna köpa in dem billigt då. Men jag tror på den här trenden också.
Ja, men så kan det vara. Vi skrev om Lundin Mining, jag och en kollega Otto gjorde det mesta av jobbet. Och det tycker jag ser ganska bra ut, måste jag säga. Det är ju koppar i allt väsentligt. På vissa sätt, jag pendlar lite, men på vissa sätt så kan jag tycka att marknaden är ganska effektiv. Och den kommer ju inte bli mindre effektiv. Den tillgängliga informationen har ju ökat. Och den har blivit mer spridd och finns elektroniskt. Och jag menar, om vi tar ett verktyg som Börsdata till exempel, eller Quarter för den delen. Det är ju fantastiska datasätt som vem som helst kan lägga vantarna på. Liksom. Och nu kommer hela eländet med AI och gud vet vad. Liksom. Så att det är ju rimligt att den edge du kan få genom att processa data kommer vara svårare eller mindre. Liksom.
Sen kan man ju också argumentera för att det går snabbare och blir mer extrema reaktioner för att till exempel den psykologiska delen, att om det sker en snabb vändning neråt så kommer det också trigga ganska mycket, dels tekniska saker som du sa, alltså programmerade saker, algos, alternativt också psykologin hos till exempel retail som är ett segment också som har växt ganska mycket de senaste 20 åren till exempel. Mm. Så att ur den aspekten kan man också argumentera för att marknaden på ett sätt har blivit mindre effektiv, ja. I alla fall kortsiktigt.
Just det. Nej, men så fort det finns vanliga människor inblandade så finns det ju utrymme för massa irrationalitet. Men de där det går lite upp och ner. Men den här värdeinvesterar-idén att jag kan screena, hitta lite billigt och så köper jag det. Den är ju tillgänglig för många fler.
Mm, så är det.
Och på tal om sektor, du har ju skrivit om fastighetssektorn också. Vad är din take på det nu och värderingarna med tanke på att det har gått upp mycket senaste tiden och liknande?
Jag var ju ganska negativ, eller väldigt negativ till bostäder och kanske även fastigheter i stort. Efter invasionen när det var uppenbart att det kommer räntehöjningar och inflationen stiger och sådär. Men det var ju väldigt länge en massa som folk bara slog ifrån sig det där och tänkte att det spelar ingen roll för inflation är bara bra för fastigheter, vilket ju är helt vansinnigt. Man kan säga att inflation är bra, men det som är dåligt är ju alltså det här är ju räntekänsliga tillgångar, det går inte att komma undan det. Nu har det ju fallit jättemycket och nu vet jag inte om vi pratar börs eller om vi pratar fastighetsmarknad. Det som har hänt på börsen var ju att ett tag så var ju värderingarna rejält låga eller de har kommit ner jättemycket och då såg det kanske lite intressant ut. De bokföra värdena är ju fortfarande, de har inte rört sig med några procent. Liksom. Gilderna måste ju komma ner, tänker jag, om inte räntan ska komma ner jättesnabbt här nu. Och det kanske den ska, vad vet jag. Men det har väl varit min fundering. Nu har inte jag kikat så mycket de senaste veckorna. Jag har bara tyckt att det är jobbigt med den här börsuppgången för allt.
Men har du någon annan case just nu som du har tittat närmare på?
Spotify kanske, som finns i affärsmodellens modellportfölj.
Ja, exakt. Nej, men Spotify, den har jag faktiskt privat också. Men jag konstaterar nu att den har gått rätt bra. Och den har gått så bra så att den är inte längre uppenbart billig. Men de har ju mycket grejer som jag verkligen gillar. Till att börja med då ett superbra uppfattare som management. Och de är ju incentiverade, verkar väldigt hungriga. Det är fullt fokus från Daniel Ek och så, uppfattar jag det som. Och jag tycker de gör en kanonbra tjänst. Det finns ju konkurrenter och alltihopa. Men jag gillar dem jättemycket. Men nu har värderingen kommit upp. Nu är det inte uppenbart billigt längre.
Vad är det som du gillar främst då hos Spotify? Förutom management?
Nej, men när jag köpte det då runt kanske till och med $100 tror jag det kanske varit. Affärsvärdeportföljen kanske var något över, jag kommer inte ihåg. Då var det ju väldigt billigt. Då var det ju liksom stor misstro mot det. Och nu var det något år sedan så jag minns inte exakt premisserna. Det var väl lite liksom bara allmänt börsraspremisser, men det var också tror jag det här streaming wars pratar man om, och att det var liksom mättat på streamingmarknaden och Netflix gick dåligt och såna här saker. Spotify är ju ganska ensamma inom ljud helt enkelt, medan det finns ju jättemycket streamingtjänster på video. Och sen så finns det ju en stickiness, jag skulle försöka prata svenska här egentligen, men en tröghet. Har du vant dig vid den här miljön och den här tjänsten så byter du inte gärna.
Och du har skapat dina playlists, ja, till exempel. Och det du sa om att det finns fler aktörer inom videostreaming, det kan ju också bero på att när det kommer till musik så behöver du faktiskt bara ha en.
Ja.
Eller hur? För inom video så får du ändå olika saker av HBO, Netflix, Amazon Prime Video till exempel. Ja. Men när det kommer till musik så... Så finns, det finns ju ingen anledning att ha både Apple Music och Spotify.
Nej, det är ju om, det är om världen skulle fragmentera så att hälften av mina favoriter inte finns på Spotify.
Ja, exakt, exakt.
Men liksom naturen, musikens natur är ju också så att det är lite kortare låtar. Jag vill göra lister, jag vill liksom, det ska vara lite mer geschwint och switcha mellan.
En social förankring också. För
socialt inte minst.
Du följer ju liksom vänners playlist till exempel.
Visst. Och det, så att jag gillar jättemycket med Spotify. Jag tyckte det kändes som att marknaden liksom hade helt dissat alla de här sakerna. Och fastnat lite grann i det här att bruttomarginalen är låg.
Jag tänkte fråga om det. Har du någon idé om hur bruttomarginalen ska bli bättre för Spotify?
Ja, men den kanske inte ska bli bättre. Den kanske ska vara 30% eller vad den är. Ja. Och det kanske är okej. En annan aktie som jag har är ju Ework, apropå låga bruttomarginaler. De har 1% rörelsemarginal och är liksom, jag ska inte säga att de är happy med det, men det räcker rätt långt. Det finns en fixering hos vissa, tycker jag, vid höga marginaler. Det är ju jättefint med höga marginaler, men det är liksom inte hela världen, utan en krona är en krona. Även om den är deriverad från 30% bruttomarginal, så är det fortfarande, den kronan är fortfarande lika mycket värd som den kronan som är deriverad från 90% bruttomarginal. Spotifys position är ju att vara en mellanhand i ett ekosystem där contentproducenterna behöver få betalt, och då verkar det ju rimligt att de ska få en del av kakan, och då kanske 30% är rätt liksom. Och jag tycker inte att det är världens viktigaste debatt om de kan trycka upp den där till 35 eller 40. Det är liksom inte det viktiga, utan det viktiga är om de kan gå från 200 miljoner premium till 400 miljoner premium, och om de här premium kan betala, om de kan ta upp snittbetalningen. Och det tror jag att de kan liksom.
Det där gillar jag, att liksom fokusera på de variablerna som faktiskt skapar värde.
Mm.
Och det var intressant att du nämnde det där också med, det är ju inte marginalen som spelar roll. Det pratade vi faktiskt om i ett avsnitt för inte så länge sedan, att det är ju en av Bezos idéer att han säger att marginal är överskattat. Det som spelar roll, det är vad vi tjänar i dollar.
Ja.
Så att om marginalen är 2% eller 10% spelar ingen roll, så länge vi tjänar mer i antalet dollar.
Ja. Det är viktigt att man tillför ett stort värde till kunden. Det är en slags vallgrav eller någonting. Jag lyssnade på det avsnittet också när jag snackade om moats. Liksom. Det är en slags vallgrav att man tillför ett stort kundvärde. Det skapar en... Så här, ett bolag kan se skört ut för att de har en låg marginal. Men det kan egentligen vara ett väldigt starkt och segt bolag för att du har en sån... Efterfrågan har den karaktären och det du levererar är så efterfrågat. Att en låg marginal kan ändå vara... ett starkt bolag.
Precis, och när strukturen också ser ut så att det är mycket COGS, så innebär ju det också att det inte är lika attraktivt för konkurrenter heller att ta sig an det.
Exakt.
Så det kan ju bli någon typ av konkurrensfördel det också.
Ja, exakt.
Och sen en fördel tycker jag också i affärsmodellen är att när det kommer till skapande av content, då behöver ju Netflix och liknande plöja ner massa miljarder och producera eget, men Spotify behöver egentligen inte producera någonting eget. Så att det är också en viktig skillnad att hålla koll på, min mening.
Nej, och sen så har de vi kan prata länge om Spotify, alltså de förfogar ju över fler reglage och rattar här än vad man tror. När de gör de här playlistsen som är väldigt stort lyssnade i många fall, sådana här olika liksom chill out och lite ambient och lite så här i bakgrunden musik, där föder de ju in massa musik som de själva har rättigheterna till. Så på de spelningarna har de ju 100% så att säga.
Okej. Det visste jag inte.
Jo, men de äger jättemycket rättigheter.
Tittar du mycket på stora techbolag? För jag har fått bilden av att du i alla fall främst kollar på mindre nordiska bolag.
Vår prenumerant är ju en svensk investerare med några miljoner på banken typiskt sett.
Mm.
Det är liksom vår typläsare. Och vi försöker ju betjäna den personen som har ett stort intresse och som matchar vi ihop det med vad vi själva tycker att vi behärskar. Och då blir det ju mycket svenskt, det blir lite nordiskt. Men vi gör även utflykter till tech. Liksom. Vi hade ganska många år där vi höll på med Apple och tyckte det var superspännande. Och det var när Apple var på liksom så här 5 gånger EBIT.
Då har ni gjort en fin affär.
Ja, för att då var vi tillbaka i det här med att inte hålla vinnarna. För där, vi kanske nöjde oss med någon dubbling eller 80% upp eller någonting sånt där.
Men det där tycker jag är jäkligt spännande. Vill du berätta lite om analysprocessen, hur det ser ut för dig, hur det skiljer sig från ett bolag som Apple och ett bolag som Spotify till ett litet nordiskt bolag?
Nej, men där tänker jag nästan som ett timglas, att när det gäller Apple eller Spotify eller Volvo eller H&M eller någonting sånt här, där finns det så mycket information så att det finns liksom nästan ingen som har en edge. då kan det bli ganska mycket det här liksom, ganska lynchiga eller ganska basic analysen av gör man bra grej, är det bra människor, vad tycker marknaden om det här? Och då kan man se så här, det här är en skitbra produkt och de verkar drivas av jättebra personer och marknaden verkar hata det här och det kostar liksom under 10 gånger vinsten. Ja, men det kanske inte är så dumt. Alltså, så enkelt är det ju ibland. Spotify var ju inte så här, de hade ju ingen vinst att tala om. Men liksom, Apple var ju så. Och liksom, det hände bara kanske någon gång var 50 år att man hittade det där. Liksom. Det är bara hatat.
Och hur skulle du definiera edge?
Edge är väl att man har en idé att man är bättre, inte bättre än alla, men att man är bättre än medianen.
Jag tycker det är spännande, för tittar man på jättestora amerikanska bolag till exempel, så ser man ju att de fluktuerar ofta i pris. Alltså från 52-week high till low så kan det vara typ 50% differens. Mm. Så att uppenbarligen så rör de ju på sig så pass mycket så att du kan ju fynda även där.
Ja.
Och tittar vi bakåt också till exempel 5 år och kollar på till exempel S&P 500, då kan man ju också se hur många framgångssagor som helst.
Mm.
Och det borde ju, tycker jag, vara någon typ av kvitto på att du behöver inte bara titta på små bolag där du upplever att du har en edge och mer information än andra.
Mm.
Alltså det går ju faktiskt att göra väldigt bra affärer ändå.
Mm. Ja, jag har en liten privat hypotes som jag kan lansera. Och det är att, så här, vem bestämmer priset på en aktie? Jo, det gör ju det marginell. Köparen och säljaren på marginalen bestämmer den. Och i små bolag så är det ju, det är bara olika variationer av anhängare som sätter priset. Det finns inga blankare. Det finns någon som behöver sälja av något skäl eller som har tröttnat och säljer. Men ganska ofta i småbolag så är det är anhängarna som sätter priset. De som tror på det, de som har liksom köpt in på det här caset. De sätter priset och så bestämmer de om det är värt 10, 20 eller 30. Liksom. Medan i de här riktigt stora bolagen, då är det inte anhängarna som sätter priset, utan då kan det variera. Det kan vara blankare, det kan vara flöden, det kan vara index, det kan vara massa saker.
Som Tesla exempelvis, som gick upp 100% på 21 dagar, trots att det är ett av världens största bolag.
Ja, ja, det är precis, exakt.
Men om du skulle få ge tips till en nybörjare och en mer erfaren investerare, vad skulle tipsen då vara?
Till nybörjaren skulle tipsen vara så här, att kör med små insatser och kör sig ryker, men se till att dra liksom lärdomar av alla de misstag som du förmodligen kommer göra. Och även de förluster som du förmodligen kommer göra. Så liksom var metodisk i att dra lärdomar. Men sen kan du liksom testa dina olika idéer och så ser du att, och det handlar ju om, ja, men så här, skriva ner innan varför gjorde jag det här, följa upp varför gick det som du gjorde, vad har jag lärt mig av det här liksom. Och till den erfarna, nu är jag då 49 och snart 50 och sådär, så att där är det lite mer gubbigt helt enkelt, att bli inte en gubbe är rådet då. Och vi gubbar är ju lata och sura, och det tycker jag med se kanske hos mig själv. Det finns ju ganska många som har lyckats bra, de kanske har byggt upp ett kapital, det kanske är så pass mycket att det är viktigare att inte förlora än att inte tjäna mer. Och det tenderar ganska ofta att gå hand i hand med att folk blir lite mer så här negativa, folk kanske sitter och snör in på någon makro och sitter och surar om världen lite i största allmänhet. Man liksom, man hamnar i det här sura, ja, det är dåligt och det är för mycket optioner eller det är för mycket si eller det är för mycket makrorisk. Att man liksom, man fokuserar på det negativa. Och det är tråkigt både som människa, men jag tror att det är dåligt som investerare också.
Ja, intressant take.
Och det tycker jag att jag ser ganska mycket exempel på, att folk blir för neggiga liksom, när de har kommit upp i en viss nivå av ålder och portfölj liksom.
Dålig stämning ute i Saltsjöbaden.
Precis. Nej, men faktiskt alltså, för det hänger ihop också, för att det är ju sådär att har du lite att förlora och mycket att vinna, då kör du ju liksom. Men har du kommit upp så du har någonting, då vill du inte torska det där. Och du är mer orolig för torska än att tjäna ytterligare 20%. Så att det här liksom idén om att det sitter sura utlandssvenskar i Schweiz eller i Spanien eller någonting och klagar, det är ju liksom, det finns en sanning i det som är liksom är ganska djup egentligen, i att man liksom loggar ut lite grann när man inte längre jagar.
Det finns väl också en rimlighet i det. Alltså om du inte behöver mer kapital, så kan det vara rimligt att du alltså inte tar lika mycket risk.
Absolut.
Och snarare vill bevara det.
Absolut. Men om man, rådet som för att fortsätta vara en bra investerare är att inte fastna i det här gnällbältet. Och sen det här med latheten då, det handlar om att liksom inte tro att man redan kan allting eller helt enkelt orka öppna den där årsredovisningen och läsa det där och kolla upp det där. Och inte minst ha
orken att ompröva sina gamla sanningar. Liksom.
Att man ska ha kvar lite av den ungdomens driv och optimism egentligen kanske.
Ja, ja exakt. Och både antal timmar, både liksom att lägga timmarna som man har nytta av att lägga och att våga eller orka ompröva gamla sanningar. Jag menar, det är ju jättevanligt tycker jag i alla åldrar så att säga att man tittar på någonting, man bildar sin uppfattning. Ja, det här är sigel, det här är så. Så bara sitter man fast i det liksom. Och det kan man behöva ompröva.
Det kanske är det också som skiljer de som är extremt passionerade och tycker att det är jättekul och de som bara drivs av monetära saker.
Ja, mycket möjligt.
Precis, så att när du väl har liksom tjänat storkovan och inte är passionerad för något annat, då lägger du av lite.
Mm. Kanske ja, men så är det säkert. Men det är väldigt mycket psykologi i det här. Men jag vet så här, jag bestämde mig tidigt för att den här Ola Rolén och Hexagon, det var ju ingenting liksom. Han verkar så himla svajig.
Aj då.
Det var ju liksom 20 år för tidigt. Det har ju inte kostat mig någonting, men det är en typ av så här att man bara sätter en attityd liksom till någonting.
Ja, gäller att kunna vara flexibel i tankesättet.
Ja. Kostar i alternativkostnad.
Ja, exakt, precis.
Slutligen, har du något annat case som du tycker är intressant just nu?
Ja, ni flaggade för den här frågan och jag kikade lite och sådär. Jag har inte gjort mycket på senaste tiden. Jag har köpt lite mer i någonting som heter Byggmästare Ahlström. Det jag känner vdn och liksom gillar green landscaping och sådär. Senaste köpen har nog varit så här Spotify och Volvo ungefär. Och det var ett tag sedan och framförallt var det ett tag sedan kursmässigt. Så att jag har dåligt med tips. Min kompis Jens aktiefond skulle jag vilja tipsa om. För att small cap i Asien är en bra grej. Och det är en bra grej för många svenskar skulle jag säga.
Vad heter den fonden?
Den heter väl Swedbank Robur Small Cap Emerging Markets. Någonting sånt där. Small Cap Emerging Markets tror jag heter. Superkomplicerat. Men, det handlar, ja. Men då får man vara med på mycket såna här olika semiconductors och medicinteknik i Korea. Och det är roliga case och allting är mycket billigare motsvarigheten som skulle vara i Sverige, i min känsla. Jag har inte alla pengar hos honom på något sätt, men riskspridning är bra för ganska många och för mig är det lite lärorikt. Men det kanske inte är vad era lyssnare vill ha, men jag har inga smaskiga... Tipset är väl såklart att prenumerera på Affärsvärlden. Ja. Läsa allt ja, vi skriver.
Spotify var ganska smaskig också.
Ja, jag tycker Spotify är lite makrotrend med grön omställning och Asien inte helt fel.
Nej,
bra kombo.
Nej, vi får se.
Är det något mer du skulle vilja lyfta?
Nej, men som en ren händelse så har jag ju faktiskt med mig en liten reklamjingel här nu, eller en snutt, apropå det här med tips. Och det är ju att jag tycker att folk bör testa Affärsvärlden. Och då kan vi bjussa på 50% rabatt i 3 månader om man går in och använder sig av en liten kampanjkod som heter så mycket som Aktiesnack. Ni kanske känner igen det. Med små bokstäver. Aktiesnack är små bokstäver. Om man går in på prenumerera-sidan som är uppenbar och tydlig på uppe till höger på vår sajt afv.se eller affärsvarden.se. Så att det är väl ett sista tips.
Det låter inte helt fel.
Mycket bra tips. Ni som har lyssnat på podden väldigt länge nu, ni får också hemskt gärna gå in och lämna ett betyg på podden. Nu har vi gjort faktiskt 40 avsnitt och vi har aldrig bett om någonting. Så det vore jättebussigt. Gå gärna in och ge oss betyg om ni tycker att vi gör ett bra jobb.
På Spotify eller Apple Podcast. Eller
precis, och vi tar bara emot 5 stjärnor också.
Exakt. Ja. Jag tycker ni gör ett bra jobb, måste jag säga. Jag har lyssnat i kappen del inför det här och tycker att det var mycket intressant.
Ja, men kul.
Tack så mycket, Peter.
Ja, men med det så får vi tacka för idag. Stort tack.
Stort tack, Peter.
Tack ska ni ha.
Vi ses nästa vecka. Hej då.
Ha det bra. Tack till alla lyssnare också. Ciao, ciao.